Kapitel 10. Gangulf och Olof. Dagen grydde och långsamt vaknade gårdens folk. Många var frågorna som pockade på svar. Vem var mannen som hade gästat dem igår? Var han av gudars ett eller människors? Och hur kunde man tyda hans sejd? Mödosamt kom han på fötter, långsamt ställdes ett morgonmål i ordning. Ingen var riktigt som vanligt. Alla kände sig klumpiga och trögtänkta. Mer än en hade huvudvärk. Får jag hålla ringen, bad Radulf. Fridbjörn sträckte fram den och Radulf synade den noga. Den hade formen av en orm som vred sig ett och ett halvt varv. Den är tung. En märklig man. Mycket märklig man. Var allt som Fridbjörn fick fram. Tror du Gangulf lever? Jag vet inte. Nattfari sa att Styrbjörn blev kvar i Friesland. Det är långt dit. Och att Olof nu för hans skepp. Vi vet inte mer än så. Gangulf då? Han hade flytt, det varslar illa. Min bror är inte en sån som flyr, han kämpar heller tills han dör. Ja, det är sant, men vi vet inte vad som har hänt. Han kanske inte fann någon annan råd. Du vet, det är inte många... Och ja, men... I främmande land så kan vad som helst hända. Vi får inte döma honom ohörd. Å ena sidan hoppas jag få se honom igen. Å andra sidan hoppas jag att han inte blir kallad feg. Då är det bättre att vara död. Vet du vem Repp är det? Nej. Är det någon här som vet det? Han såg runt bordet men ni alla skakade på huvudet. Nå, tids nog kanske vi får reda på det. Och er bror Olof styr nu skeppet, sa han och vände sig mot Gisla och Geir. Det låter lovande men vi väntar fortfarande på deras återkomst. Jag längtar så Geir. Det har gått lång tid sedan han var här. Jag saknar mor och far också. Vad tror du händer med Gunn och Gina? Om jag förstår nattvaru rätt så väntar de ett sällsamt öde. De ska föda kungasöner som blir faderslösa. Ja, och det är visst vi som ska döda deras fäder. Ja, i alla fall om det nattvaru sa stämmer. Det var inte bara för att dagen var kort som det blev föga gjort. Ingen kom riktigt igång och man talade sinsemellan tills långt fram på kvällen. Guldringen ansågs besitta krafter och hängdes på högsätestolpen. Tiden led, men man blev inte ett dugg klokare på nattvarig sejd. Småningom återgick livet i sina vanliga banor. Man ville inte fastna i grubblerier och där fanns gangen att göra. Snart skulle vintern vara här. I denna tid, efter höst men innan vinter, bars ännu ett bud från Ed. Det var Ragnar, Styrbjörns bror, som kom till häst. Ragnar, välkommen. Vad för dig hit? Många är de gånger som du har spurt med våra fränder. Ja, de kom tillbaka igår kväll. Blåfrusna och eländiga. Alla utom Styrbjörn, var han till med sorg i rösten. De säger att han blir kvar. Men innan mer blir sagt vill jag att du kommer och hälsar hemvändarna. Olof styr det hem. Eftersom Oniding är borta är det du som bör höra hans historia. Alla ställde frågor i mun på varandra, men Ragnar viftade undan dem. Det var tydligt att han ville återvända till Ed och höra vad som hade hänt, skicka hem besättningen och ta hand om varorna innan snön kom. Nu prövas nattfaris sejd, tänkte Gisle. Fridbjörn och Smide beredde med Ragnar. De andra väntade hemma i Tuna. Det blev en spänd väntan på tidender och fränder. Återseendet i Ed var kärt. Fridbjörn dunkade både Gangulf och Olof i ryggen så de hostade. Något hade de hämtat sig efter en natt under tak, men båda snurvlade och hostade även när de inte blev dunkade i ryggen. Resten av besättningen var på väg hemåt. De var alla ganska eländiga varför man hade kommit överens om att bara lossa den del av lasten som inte tålde fukt och kyla. Resten fick vänta. Alla hörde hemma i Soland. Några hade folk som mötte. Just som Olof tog till orda for dörren upp och inkom Gisle och Geir. Vi vill träffa vår bror, sa Gisle. De hade sprungit hela vägen, men det hindrade dem inte att kasta sig över Olof. Han hade fullt upp och värja sig mot bröderna. Först när hostan höll på att kväva honom så slutade de. Hur mår du egentligen, frågade Geir. Nej, det går över, sa Olof. Han höll armarna om brödernas axlar. Det är bara vi nu, har jag hört. Ja, sa Gisle, det är bara vi nu. Mor och far är döda. Gunn och Gina är rövade. Jag vet, sa Olof. Ragnar har berättat. Ni ska också berätta, men först ska Gangulf och jag förtälja vår historia. Ragnar och Fridbjörn har mycket för händer. De slog sig ner runt härden och Olof började om. Allt stämde med det Torsåker Torkel hade sagt när Olof nämnde Dorestad stegspänningen. Köpmannen Edgelse från Britannien, han har en fager dotter, Clotilda. Vi var många som kastade lystna blickar efter henne, men den hon lät komma sig nära var Styrbjörn. Att han var glad i henne tog ingen miste på. Det blev början på våra problem. Hon och hela hennes familj tror på de kristnas gud. Och nu vart Styrbjörn som förbytt. Styrbjörn, han som brukade skratta åt flintskallarna. Inte hade han visat intresse för den nya läraren om det inte hade varit för Clotilda. Hon släppade med honom både till gudhuset för galder och till flintskallarna för samtal. Sen var det som fördömt. Han brydde sig bara om henne och det enda vi fick ur honom var förvirrat tal om den nya läraren. Ragnar så bekymrat på Olof. Han kände till de kristna. Men att hans bror hade blivit så förändrad, det oroade honom. Olof fortsatte. Det blev gräl och vi gav honom ett val. Antingen sluta upp med dumheterna eller bli kvar hos Edgild som är dotter. Lösningen var en förlikning. Han svor på att sköta sig mot att flickan följde med. Fadern vägrade förstås och sista utvägen blev att ta med henne ändå. En natt steg hon ombord och vi lämnade Dorestad i smyg. Så fort det ljusnade rodde vi mot kusten och satte segel. Vi gjorde god fart. Vinden var sydvästlig. Innan vi hade kommit långt började flickan gråta. Hon längtade hem och saken blev inte bättre av att hon var sjösjuk. Styrbjörn lät sig dock inte beveka utan tröstade henne så gott det gick. Vi fortsatte färden hemåt. Men när det visat sig att en av karlarna hade tagit med sig en av de kristnas gudabilder, deras gud fastnaglad på två korslagda bord, vände lyckan. Liksom vinden, vi kom ingen vart. Styrbjörn såg det som att den kristne guden var vred och flera besättningar trodde likadant. Då var vi redan i Skagerrak, men den enda vägen framåt bar åter till Dorestad, till gudhuset varifrån korset kom. Dit menade Styrbjörn, måste vi återbörja det. 7 nätter senare var vi tillbaka vid Dorestad. Denna gång ankrade vi nedströms. Clotilda, Styrbjörn och Gangulf fick ta sig in i staden för att lämna tillbaka gudabilden. Clotilda var den som hittade. Styrbjörn ville inte släppa henne ur sikte och Gangulf fick följa med som vakt och till värn. Mig satte han att leda dem som var kvar vid båten. Alla lyssnade spänt. Hittills hade Olof berättat, men nu tog Gangulf hit. Hans röst var dämpad. Att lämna tillbaka korset gick bra. Det var mörkt i byn. Alla sov. Att ta sig tillbaka gick sämre. Flickan började gråta. Nu ville hon inte alls följa med utan styrde stegen hemåt fastän Styrbjörn förtvivlat försökte att ändra hennes håg. Gangut såg nästan vädjande på de andra i sällskapet. Det märktes att det var svårt för honom att berätta. Jag sa åt Styrbjörn att ge upp flickan. Kom med till båten, sa jag. Men han tvekade. Han ville inte förlora henne. Gangel fortsatte. Utan att tänka på det hade vi hamnat utanför faderns hus. Inom ett ögonblick svärmade allans män omkring oss med vapen i hand och flickan kastade sig i faderns armar. Jag dräpte 2 männen och Styrbjörn 3. Men när fler skyndade till visste vi ingen annan råd än att fly. Vi hade inte kommit många steg förrän pilar började smeka våra öron. Sen hörde jag Styrbjörn skrika och hörde hur han föll. Jag stannade bara för att märka att en ny skur av pilar slog ner i marken runt om där vi var. Jag sprang till båten och fick med mig några män tillbaka, men nu var byn som ett getingbo. Det var larm överallt, att åternärma sig staden var inte att tänka på, trots att Styrbjörn var kvar. Ännu en gång la vi ut nattetid. Dagen efter låg vi nedströms och spordade alla handelsmän som kom förbi. De svarade alla olika. En del sa att det hade varit frankiska spejare som angrep staden. Andra att det var nordiska rövare. Någon visste att 2 enögda bjässar hade slaktat flera av Edgils män. Den ena hade blivit skjuten när han försökte välta kyrkan. Han hade rusat lång väg full med pilar men slutligen stupat. Han blev funnen fram på morgonen och var säkert redan hackad i bitar. Vi betalade några friskare att utröna mer eftersom vi själva inte kunde. Trots flera veckors ansträngningar fick vi inte reda på mer än vad vi redan visste första dagen. När manskapet började knota fann vi ingen annan råd än att välja ny styrman och fara hemåt en andra gång. Färden gick utan missöden, men den tog tid och var svår. Vindarna var vrånga, kylan och vätan tärde. Alla i salen satt tysta. Trots att alla utom en hade kommit helskenad åter var saknaden efter Styrbjörns svår. Vad värre var, man hade inte kunnat rädda hans kropp. Nu låg han som han föll, ogillig främmande land. Ragnar satt sammanbiten med rynkade ögonbryn. Varken Gisle eller Geir tordes nämna Nattfaris Seid att någon som heter Hreppir skulle finna Styrbjörn.